Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt, en podd om administration och bokföring med mig, Christian Dahlström. Idag har det blivit dags för den tredje delen av min och Markus Tackenens sömnspecial, tillika den första delen av det mustiga behandlingssegment som avslutar den här specialen. I det här avsnittet pratar vi om generella principer för behandling av sömnbesvär. Vi pratar även om sömnhygienråd och om KBTI. Sen påbörjar vi även en längre diskussion om läkemedelsbehandling av sömnbesvär där vi pratar om melatonin, sopiklon och solpidem. I det fjärde och avslutande avsnittet av den här specialen som kommer snart, där fortsätter vi på läkemedelsspåret och pratar om risken för tillvänjning och om biverkningar av sopiklon. Vi pratar om propiomacin eller propavan. Är det mildare än Z-substanserna? Och varför ska man vara försiktig med propavan hos äldre patienter? Vi pratar även om hydroxycin eller Atarax. Är det också ett mildare sömnmedel? Kan det vara giftigt i höga doser? Är det effektivt och vilka är biverkningarna? Vi pratar även om de antidepressiva och antipsykotiska läkemedel som har sömngivande effekt. Som ni hör blir det mycket läkemedel, men vi pratar även om tyngdtecken och fysisk aktivitet. Det är också i detta avslutande avsnitt som vi pratar om behandling av specifika sömndiagnoser, insomni, obstruktiv sömnapné, restless leg syndrome och kort om parasomnier och narkolepsi. Vi pratar också om hur man behandlar sömnbesvär vid psykiatriska diagnoser, depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom, ADHD och autism. Och om ni vill lyssna på det här fullsmockade sista avsnittet när det släpps, ja, då blir ni förstås medlemmar på patreon.com/sinnessjukt. Jag påminner om att alla nya patroners första betalning nu i mars månad går helt och hållet till Jonas von Matens Ukraina-hjälp som är oerhört betydelsefull för frontförbanden i Ukraina. Det här är tredje gången jag gör en sån här insamling, och om du har gått runt och funderat på om du ska slå till och bli patron så är det såklart läge att göra slag i saken nu, och om du inte är nöjd kan du avsluta medlemskapet omedelbart och helt utan bindningstider och sånt trams. Och så går din första och enda betalning till bättre behövande i Ukraina och inte till den svekfulla poddfjanten som med sin sensuella röst och förment välvilliga avsikter lurade på dig det här medlemskapet. Men om du stannar kvar får du ju å andra sidan lyssna på alla gamla avsnitt och alla nya avsnitt helt utan reklam, och du betalar bara när nya avsnitt släpps. Så länge du är medlem kan du lyssna på hur många gamla avsnitt som helst utan att betala någonting extra. Du kan alltså gå tillbaka och lyssna på alla de här Patreon-exklusiva avsnitt som du kanske blev lite sugen på när de släpptes men som du inte har lyssnat på än. En del missförstår den här betalningsmodellen och frågar om man måste betala för alla avsnitt man lyssnar på, så är det alltså inte. Det är mer som en månadskostnad, med den enda skillnaden då att om jag inte släpper några nya avsnitt så betalar man heller ingenting. Det tycker jag är fair, och då får du alltså även den sista delen av den här specialen när den kommer och även den sista delen av den kommande intervjun med ADHD-forskaren Lotta Borg Skoglund som jag intervjuade här nyligen i nästan 3 timmar. Maximalt psykiatrimys till minimal kostnad. Du väljer själv vilken nivå du vill betala för. Men strunta i det nu och luta dig istället tillbaka för att återigen besöka vår vän, överläkaren Markus Tackenen, och den tredje och näst sista delen av den här sömnspecialen, inspelad i mitten av december. Varsågod! Mm. Angående behandlingar så kommer vi att tala om behandlingar av de vanligaste sömnstörningarna som vi har nämnt i förra segmentet. Vi ska också tala lite om hur behandlingen kan anpassas vid samsjuklighet i de psykiska diagnoserna vi nämnde. Men om vi ska börja det här behandlingssegmentet, Marcus, med lite generella principer kring behandling av sömnstörningar. Och du får naturligtvis när som helst rätt med en ute och cykla här. Men som jag har uppfattat det så finns det i grunden två spår. Psykoterapeutisk behandling, ofta med starka beteendeterapeutiska inslag kan man väl säga. Respektive läkemedelsbehandling och att man har liksom stegvis vård i båda spåren. Alltså i den psykoterapeutiska kanske man får liksom vanliga sömnhygienråd om man har lätta problem eller en riktig KBT-behandling med sömnrestriktioner och allt vad det är om det är lite värre. Och sen i läkemedelsspåret har man också olika steg med allt från lite lättare medicinering som melatonin till lite mer akuta, tyngre mediciner när sömnen inte kan vänta så att säga. Och sen i praktiken kombinerar man de här två spåren beroende på individens behov. Är det en okej sammanfattning eller hur skulle du beskriva det?
En perfekt sammanfattning. Mästerligt.
Ja, vad bra. Du ska få berätta mer om både psykoterapi och läkemedel. Det finns också lite andra medicintekniska hjälpmedel som pappmaskin och tyngdtecken och så vidare som du gärna får ta upp vid de diagnoser där det oftast används. Men första steget om man har lite lättare sömnbesvär är kanske då nämnda sömnhygienråd. Och de här kan ju variera lite grann, men de är ofta rätt likartade. Vad kan det handla om så att folk får en uppfattning?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Men först och främst så är det ju en regelbundenhet kring sömnen. Att man försöker hitta bra rutin kring sömnen där man somnar vid ungefär samma tillfälle och planerar sin sömn. Man ska... Och det är verkligen, det beror ju på halveringstiden av koffein, särskilt är att det sitter kvar längre i kroppen än vad man tror, så att ganska långt innan sömnen så ska man undvika koffein, för det tar så lång tid för det att städas ur kroppen. Mm. Alkohol komplicerar ju sömnen och det är ju komplicerat på det sättet att många kanske dricker något glas för att sova, men i realiteten sover man också sämre av alkohol. Mm. Det klassiska, det ska vara mörkt i sovrummet och svalt. Och sen är det här med skärmtid och ljuset från skärmen. Men också kanske att man helt och hållet tar bort rutinen att ha sin telefon i sovrummet. Att man, nu använder ju många i praktiken den som väckarklocka, men i vissa fall där man har svårt med telefonen så kan det till och med vara bra att skaffa en separat väckarklocka. Mm. När fysisk aktivitet är bra, men det ska också vara vid rätt tillfälle så kroppen inte är uppvarvad. Det varierar ju från person till person, och det är väl inte sagt att inte någon kan träna kvällstid nära sängen dags, men man ska ändå försöka att inte ha hård fysisk aktivitet där i kroken.
Ja, jag läste faktiskt det i den här boken, så stod det att typ en timme innan så kanske man inte ska göra det, men överlag så när man har studerat det så är det faktiskt inte så farligt som man har tänkt tidigare, så att om man nu inte har tid att träna någon annan gång än ganska sent på kvällen så ska man göra det ändå, men inte precis innan man går och lägger sig, ungefär så förstod jag det.
Så är det absolut, och sen så är det ju här med att dagsova.
Just det, topplurar.
Man ska inte powernappa, precis som vi pratade om i tidigare avsnitt, så bygger man ju liksom upp en ett sug i kroppen efter att sova. Mm. Och dagsover du så förtar du det suget lite grann. Och då blir det dålig kvalitet på sömnen på natten. Man hamnar helt enkelt i en dålig... Man blir trött på dagen, man behöver sova. Så att det ska man undvika mesta möjligaste mån. Utan då kanske gå och lägga sig lite tidigare och hitta en bättre rutin kring det.
Ja, alltså det här kan ju låta lite basic i de här råden, alltså regelbunden sömnrutin, att man har mörkt i sovrummet och så vidare, inga tupplurar och sådär, men om man har lättare sömnproblem så kan det här ändå vara ganska kraftfullt, antar jag, eller?
Absolut, och för många är det någonting man behöver ganska mycket, arbeta ganska mycket till. Man kanske är van att ligga med mobilen på kvällen, eller så kanske det är så att det finns en annan partner som, eller en partner i rummet som kanske också stör med snarkningar som vi pratade om tidigare.
Ja, och då kanske man får försöka hitta lösningar på det på något sätt. Liksom.
Absolut. Men,
ja, det kan man ofta komma ganska långt på, som jag har förstått det. Och sömnhygienråd är ju ofta eller typ alltid en del av KBT-behandlingar också. Men en ganska liten del ändå, även om den är viktig. Vid insomni, som alltså är den vanligaste sömnstörningen, använder man oftast det som kallas KBTI, som jag tänker att du kanske kan berätta om. Vad är det för något?
Men KBTI består ju av flera olika komponenter, men också finns det lite mildare fram... Alltså KBTI står helt enkelt för KBT vid insomni, så att det bör man väl börja med. Men sen också så består det av flera komponenter där man har både psykoedukation, och det är ju överlag väldigt viktigt inom de flesta psykiatri, och där det är en sån insats som man ibland glömmer bort eller inte har tillräckligt mycket av, men det är viktigt, så man kan ha en sömnskola, börja med en sömnskola med, liksom, där man har mer allmänt gruppbehandling. Sen så tittar man på sömnhygien, man tittar på att försöka få bättre koppling till att sovrummet är för sömn. Det kan vara saker som att man inte ska lägga sig för tidigt i sängen, att man liksom går in när man är sömnig, att man är strängare där. Det finns också det att man...
Alltså det är någon slags betingning. Alltså man ska koppla sängen till sömn och inte till att lägga och ta en tupplur på dagen eller att liksom läsa en bok eller sådär.
Och sen, precis. Och sen så är det ju också det här som man brukar höra om som kan vara ganska tufft, som är sömnrestriktion. Det vill säga att man liksom pressar sig mot att sova lite mindre för att sen sova lite mer, så att säga. Och det brukar kunna vara väldigt svårt när man är trött och är en sån, kanske en depression eller något annat. Sen mer och mer, som i mycket, du har säkert kanske nämnt det, men det är liksom mycket ur det man kallar tredje vågens KBT, det vill säga avslappning, mindfulness, ro, annat sånt som är väldigt, det är förvånansvärt kraftfullt. Kanske meditation till och med i vissa fall.
Och för vissa funkar inte det alls. Jag vet att till exempel folk med många i alla fall med ADHD verkar det här med mindfulness och sånt där var liksom inte alls funka. Men för vissa kan det funka. Så, alltså, om vi somnar om på natten och sådär, så kan meditation, eller somna på kvällen, så kan sådana övningar.
Vi ska ju komma in mer specifikt på ADHD sen. Mm. Men absolut, där ska man kanske undvika just meditation. Och sen är det ju det sista som man tänker på är väl om man har lånat ganska mycket från depressions-KBT-behandlingarna. Det vill säga att förlägga tiden för att oroa sig för saker till en annan tid än sängen. Det är väl lite det hållet som man brukar prata om, tid för grubbel eller ältande och annat, att man liksom inte förlägger det kring sömnen utan tar det någon annan tid.
Just det, och även den här kognitiva, alltså att man benar ut sina oroskänslor och att man lär sig hitta en ny hypotes. Men om man oroar sig väldigt mycket för att man inte får till många timmar eller vad det nu kan vara, så kanske, ja men om vi hittar en ny hypotes då, som är, ja men kan du fortfarande kanske sova hyfsat bra och vara nöjd med det, och så kanske du sover bättre än nästa natt. Och så här. Det är klassiska KBT-inslag, även om jag gissar att de kanske inte är de allra, vet du, mest effektiva i KBT, så brukar väl det finnas med också, tänker jag. Men du är inne på det lite grann här, men vi brukar ju när vi pratar om KBT påpeka att det är mycket mer krävande än man kanske tänker sig när man läser om KBT. Det låter inte så krävande kanske alla gånger, men vad det gäller KBTI och särskilt kanske den här sömnrestriktionen, det kan vara ganska ordentligt, eller hur?
Absolut. Och tänk dig att du gör det i tillfället där du redan, där sömnen är dålig. Så att man ska liksom pressa sig, man kanske ska förlora timmar som man ser som väldigt värdefulla av sömn. Nej, det är inte enkelt, men det är väldigt värdefullt.
Precis, man förkortar den och sen så ökar man en kvart åt gången och liksom, så att man ska återfå sömnkvaliteten på något sätt, mm. som jag förstått det. Om man ser till hur pass effektivt det är, och vad kan man säga om det när det gäller KBT?
Det finns väl mycket många studier som talar för att KBT är väldigt effektivt också vid samsjuklighet, alltså inte bara vid primär insomni utan vid annan samsjuklighet såsom depression eller annat, så ser man att det är väldigt effektivt. Sen nu när vi pratar om det och tänker kring det, så kan man ju verkligen filosofera om att man kanske borde sätta in det tidigare i många fall, så man inte tar det när det är som värst, utan att man kanske har vissa av de här komponenterna redan när man har kommit ur, säg att man har kommit ur, man har återkommande depressioner, att man tar vissa av de delarna som man ändå kan ta, psykoedukation och annat i ett tidigare skede. För att inte behöva ta det sen och är mycket mer mån om sömnen.
Och kanske i större utsträckning kan slippa läkemedelsbehandling av sömnen och sånt där. Även om det som vi kommer komma in på också kan vara väldigt bra vid vissa tillfällen.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi kan ju nämna det också att förutom på vårdcentraler och inom specialistpsykiatrin och de här sömnlabben gissar jag också erbjuder KBT i, så finns det även på internetpsykiatri.se som är Karolinska som driver det, men man kan söka dit även om man inte bor i Stockholm utan i hela landet, och det krävs ingen remiss vad jag vet. Det finns också självhjälpsböcker med sådana här KBTI-metoder. Vad gäller ren självhjälp har man dock sett att vägledd behandling tycks vara något bättre än en ren självhjälp, stod det någonstans i den här boken. Vill du lägga till någonting eller ska vi gå vidare till just läkemedelsbehandling?
Nej, men det är väl, jag tänker att det, just när det gäller den här kopplingen till självhjälp, så är det väl precis som med träning eller med andra saker, när någonting är ganska svårt och motivationsbetonat och också kräver att man konsekvent jobbar mot ett mål, som många av de här sömnrestriktionskurerna är, då är det ju guld värt att ha någon som sparkar på en eller ger en morot, så att det är verkligen väl investerad tid att inte bara göra det själv med en bok. Det ter sig som ganska logiskt när man jobbar med det.
Okej, och vad gäller läkemedelsbehandling så skriver de i boken vi har läst så här angående medicinering av insomni specifikt i och för sig, men jag tänker att det säger någonting om det i allmänhet också. Sömnläkemedel avser främst att lindra symptom medan de pågår, och insomni kännetecknas av långvariga besvär. Indikationen för sömnmedel är främst tillfälliga situationsbetingade sömnbesvär eller understödjande behandling vid långvariga sömnbesvär som insomni, men under en begränsad tid. Effekter av sömnläkemedel ses främst under de första behandlingsveckorna för att sedan avta. Läkemedelsbehandling bör ske utifrån en tydlig tidsplan där behandlingseffekter fortlöpande utvärderas och beslutet om läkemedelsbehandling regelbundet omprövas. Om personen svarar på behandlingen bör den så småningom trappas ner och sättas ut. Det bör också finnas en plan för fortsatt behandling om behovet av sömnmedel kvarstår. Slutcitat. Och det här gäller som sagt då insomni specifikt, men jag tycker att det låter ju i alla fall i mina lekmannaöron som en bra sammanfattning av hur liksom sömnmedel bör användas generellt, alltså främst under akuta faser, bara i undantagsfall långsiktigt som någon slags understödjande behandling och alltid med en tydlig plan och uppföljning.
Absolut, det sammanfattar det mycket bra.
Okej, och nu vet ju jag att du ogärna kastar skit på kollegor, Marcus, men när jag kollar på försäljningsstatistiken som jag har gjort inför det här så får jag lite grann känslan av att det inte alltid är med den här liksom, varsamma, metodiska liksom, tillvägagångssättet som sömnmedel skrivs ut. Vad säger du?
Nej, men det stämmer. Det är helt säkert kraftigt överförskrivet och där har vi ju massor av olika orsaker. Dels tid på vård, det skrivs ofta ut på vårdcentraler, tiden för uppföljning, ganska starka krav från patienterna också. Patienter som kanske har liksom större resurser och lite mildare besvär kan känna att de inte kan sova dåligt ens en natt och behöver sömntabletter då. Mm. Och så kommer man in i att man använder det och när... Tittar man på det lite mer medmänskligt, när ska man ta sina dåliga sömnenätter för att liksom börja testa sig ur det där? Det brukar i praktiken bli ganska svårt hos folk som jobbar. Mm. Säga att du till och med jag har det så illa så att du jobbar skift eller går jourer. Mm. Det har jag ju i juletider väldigt färskt i minnet. Då om du sover dåligt kan det bli liksom en känsla av att det är akut fast man klarar sig mycket väl utan sömn några dagar.
Mm. Okej, om vi ser till sömnmedel för barn så är det vad jag förstår oftast inte aktuellt för i övrigt friska barn och ungdomar med sömnbesvär. Men det finns undantag och det läkemedel som förskrivs mest för sömnstörning hos barn och ungdomar är melatonin som är kroppens eget hormon för reglering av sömn och vakenhet. Och det här är godkänt för barn och ungdomar med sömnproblem och ADHD eller autism. Där andra åtgärder för att förbättra sömnen varit otillräckliga. Så inte helt oväntat då så tar man det väldigt försiktigt med sömnmedel till barn.
Det gör man och det som talar för att man ändå använder melatonin just vid de här diagnoserna. Att det är ofta, dels så är det ofta ganska bökiga sömnbesvär där. Dels så funkar inte vissa av åtgärderna lika bra om man har inte den... möjligheten att fokusera på sömnhygien, sömnråd, annat och andra svårigheter som gör att man kanske lätt blir distraherad på natten. Men överlag till barn är man otroligt försiktig med läkemedel. Det är ju så, en barnpsykiater eller barnläkare kan ju säkert förklara bättre, men det är ju få läkemedel som är välstuderade på barn. De här stora volymerna av studier och säkerhetsdata, de täcker inte barn i många fall, så man måste vara väldigt försiktig. Och det är ju svårt att studera någonting som är under utveckling och påverkan på utveckling, på tillväxt och annat.
Mm. Och det finns också syntetiska melatoninliknande preparat i USA, men de finns inte i Sverige, vad jag vet. Och om jag har förstått saken rätt så är biverkningar av melatonin relativt lindriga. Alltså det kan orsaka typ huvudvärk och trötthet eller så. Det är också receptfritt sedan 2021, men... effekten är väl inte heller sådär jättestark och liksom välbelagd, om jag har förstått saken rätt.
Precis, men studiemässigt så är det fortfarande, man väntar fortfarande på bra studier och nu finns det. Det har förskrivits väldigt mycket melatonin i omgångar i Sverige, så skulle det vara en liksom rasande bra effekt som man började verkligen se. Då hade man nog sett det, men orsaken till att det är så väl förskrivet är just att det märks. Det märks tydligt dagen efter att man inte har, alltså det går ur ganska väl. Det är som en komponent i den här liksom första eller andra steget där sömnhygien och lite lättare psykoedukation finns, så har det också sin plats tycker jag. Det blir svårt eftersom det inte går under högkostnadsskyddet för andra, så kan jag inte säga att jag provar det så ofta för det blir så gräsligt dyrt.
Mm. Ja, vi återkommer till det om en sekund. Men jag tänker det här med att nu bara väldigt kort avvikningar, men att det inte är så välstuderat. Jag tycker det bara låter himla konstigt, för melatonin har väl använts ganska länge. Hur kommer det sig att man inte har studerat det?
Man kanske har studerat, men det har liksom helt enkelt, men det är väl kanske jag som är otydlig, man har helt enkelt inte fått fram så rasande bra resultat som man har sett, så att det är bra i vissa fall, men inte så att det är ett rungande ja eller ett bra förstahandspreparat.
Nej, det är inte som en del av de andra läkemedlen som kom vi in på men en stund där de är extremt effektiva vad det gäller att få folk att somna, men de kan ha lite värre biverkningar som det ofta är effekten, och biverkningar brukar ju gå hand i hand. Det står att det förutom för barn med ADHD eller autism så används melatonin av vuxna vid jetlag. Men sen inga fler indikationer vad jag kunde se. Men visst är det så att man kan använda det här vid lite lättare sömnbesvär även som vuxen? Eller?
Absolut. Jag tycker om det hade varit billigare att det skulle vara ett bra första hand. Liksom testa lite som en lättare variant.
Ja, men vi kan väl ta det nu då, det här med att det är så dyrt. För det är ju receptfritt nu mer som sagt. Men rätt dyrt, runt 10 kronor per tablett. Hur kommer det sig?
Jag har försökt att klura i det här, för ibland så är det, går det under högkostnadsskyddet och ibland gör det inte. Så att det är någon sorts liksom fel, skulle jag säga, i hur man har handhaft läkemedlet på en nationell nivå. Vem som säljer det, det är bara någonting konstigt. Det går troll i det, kan man väl säga.
Mm.
Och att det är under perioder när det var, liksom, var gick att skriva och få. Det så skrevs det väl ut så otroligt mycket melatonin, det gjorde det, och då var det, stod det för en stor kostnad för regionerna, så det kan också ha spelat in att effekten är fortfarande relativt mild, måttlig, och det kostade mycket i omgångar för
hälsoekonomin var inte toppen där. Samtidigt så för dem det funkar för, och det är väldigt låga biverkningar, så är det ju väldigt tragiskt ifall man inte har råd att ta det.
Och det verkligen är det. Vi har patienter som har slutat ta det på grund av ekonomin, och det stör mig varje gång, för de sover rätt bra på det, några stycken.
Ja, melatonin har gått upp i försäljning väldigt mycket under de senaste åren ändå, läste jag totalt sett i alla fall. Men det mest sålda läkemedlet enligt Läkemedelsverkets statistik, om jag har lyckats tolka den rätt, jag tror det, är fortfarande Zopiclone, som exempelvis säljs under produktnamnet Imovane, som kanske fler känner igen. Det är rätt överlägset det vanligaste. Sen kommer Propiomacin, där produktnamnet exempelvis är Propavan.
Yep.
Och sen Zolpidem, där produktnamnet exempelvis är Stilnoct. Om vi börjar med de så kallade Z-substanserna, Zopiclone och Zolpidem, alltså Imovane och Stilnoct, så att alla är med, så är det bensodiazepin liknande medel som man ska vara rätt försiktig med, även om det inte är benzo per definition, eller hur?
Det är inte benzo per definition, men det rör sig på precis liknande receptorer, så att det är väl en gradskillnad mellan hur vanebildande de är eller hur snabbt man tappar effekt eller får tillvänjning av dem, skulle jag säga, mer än en, det är en gradskillnad mer än en artskillnad.
Jag förstår. Och i försäljningsstatistiken står det att det var 2,3 miljoner expedieringar av Imovane eller Zopiclone under 2022. En expediering är ett recept, vad jag förstår. Eller har jag fattat det rätt då?
Mm. Och oftast så är recepten på 30 tabletter, så jag räknade väl det till ungefär 20-40 miljoner dygnsdoser mellan tummen och pekfingret.
Det låter väldigt mycket.
Det är bara väldigt mycket. Det är nog väldigt många som sover ganska risigt, men som vi pratar om när det gäller reella siffror så är det nog inte många, så är det nog betydligt fler än vad som har insomni som har de här pillerna.
Mm. Vid vilka tillfällen tycker du att man bör skriva ut Zopiclone?
Men jag skulle nog använda det i kortare spurtar vid till exempel kriser, eller om man kanske säger att man har sovit dåligt länge i en depression, att man tar liksom en kur av den, kortare kur för att liksom rucka igång sömnen på något sätt. Och sen också kanske vid lite allvarligare psykiatriska sjukdomar, en psykos där man inte sover, en bipolär sjukdom. Men då är man oftast också så tajt uppkopplad till ett team att det är lätt att följa upp det. Ibland delar man till och med läkemedlen, skriver inte ut på recept.
Okej, så att det här är någonting man ska vara försiktig med. Men vad kan man säga om effektiviteten här?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det är det som är problemet. De hade inte varit så populära om man inte hade sovit bra av dem. Många patienter beskriver väldigt bra insomning, och det är insomningen när man ligger där som är problemet. Men sen är det alltid den här frågan, KBTI är också väldigt effektivt. Hur mycket är bara att folk inte har tid eller vårdcentralerna inte har resurser att bedriva det? Det vill jag fråga, för att det sa vi inte, men KBT i session, om den är liksom lite mer hardcore, den är ju 5-8 gånger av ganska liksom intensivt arbete. Och det är ju både resurskrävande för patienten och för vården.
Jo, precis. Men om man kan undvika att folk tar sopiklon i onödan, så kanske det kan vara mer skonsamt för patienten och kanske också mer kostnadseffektivt för samhället på lång sikt.
Du vet hur mycket vi älskar överlag den typen av behandlingar i podden. Det är liksom en investering i livet på många sätt. All form av sån här lite kortare terapi som ger väldigt lång, liksom med psykoedukation och sånt, det är verkligen... Men sen man någon gång får in som ni och har halva behandlingen klar redan, ja, det är ju jättebra.
Om du vill veta mer om sömnbehandling så kommer det alltså ett fjärde och extra intressant avsnitt inom kort som du kan lyssna på om du blir Patreon-medlem. Om du inte har råd eller lust med det, ja, då kan du självklart hänga kvar i gratisfeeden och invänta nästa gratisavsnitt, där du alltså kommer att få möta ADHD-forskaren Lotta Borg Skoglund, och då blir det ord och inga visor, så missa inte det. Nu ska jag återvända till mitt flotta förortsliv här i Sus och Dus, och du ska återvända till kontorsslavandet och den där ständiga och intensiva längtan du känner efter nästa avsnitt av den här podden. Ta hand om er där ute nu, så hörs vi snart igen. Slava Ukraini, puss och kram. Hej då!